kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio, programmet Bibeltimman. Ja, du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna. Producent och tekniker för det här programmet är jag, David Lund. Vill du lyssna till bibelförklaringar så kan jag nu göra det på tisdagar klockan 18.30 i Värnamo kyrka och här i närradion på måndagar klockan 19.00. Nu över till Värnamo kyrka och del 19.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen, den här regniga tisdagskvällen får vi säga. Borde vara sol och högtryck, men det är regn och lågtryck. Det är sånt vi får leva med i den här världen. Hörrni, vi ska fortsätta i Apostlagärningarna 5, men innan vi läser texten så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte och läsa ditt ord. Vi tror att du kan tala till oss idag på samma sätt som du har gjort tidigare. Du är densamma igår, idag och i evighet. Vi ber om din närvaro, att du genom ditt ord, genom din ande talar till oss och talar det som var en av oss bäst behöver. Vi tackar dig för den här nådestunden och överlämnar den i dina händer. Amen. Enligt mina anteckningar så höll vi på med, vi var nog inte riktigt klara med det som kallas för det tredje summariet. Alltså Apostlagärningarna 5, vers 12 till och med 16. Där finns ju en sammanfattning utav hur tillståndet var så att säga i den första kristna församlingen. En beskrivning av den. Det är den tredje sammanfattningen som vi har i Apostlagärningarna, den tredje och den sista ska man nog kunna säga också. Och i den första så hittade vi 12 stycken igenkänningstecken, och i den här tredje så står inte de uppräknade, men det finns ett kännetecken som lyfts fram på ett särskilt sätt, nämligen det som står i den 12:e versen, att många tecken och under skedde. Och det där är inte alldeles okontroversiellt. Och det blir inte mindre okontroversiellt om man läser till exempel i vers 15. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Nu ska vi ju inte förstå det som att det var någon kristen praxis. Det där var väl snarare den folktro som fanns. Alltså att man hade ju uppenbarligen varit med om tecken och under. Man var så pass omskakad och ryktet spred sig i Jerusalem och i trakterna runt omkring på ett sånt sätt så att man faktiskt gjorde på det här sättet. Att man bar dit de sjuka och la dem på bäddar och bårar. För man tänkte att åtminstone Petrus skugga skulle falla på dem, då skulle de bli helt bräggda gjorda. Det står ju inte ens här att Lukas själv tycker att det här var bra. Det står bara att sån var stämningen. Det finns ett sånt där ställe till i det 19:e kapitlet där man också ser den här folkliga tron eller det här ryktet som har gått fram. Ni ser fast det har vi å andra sidan tagit mera tillvara på. I 19:11 står det: Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och la på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Vi har ju det där, det är ju inte något vanligt bruk precis, men i en del sammanhang så använder vi oss av bönedukar. Det kan vara när människor befinner sig på så långt avstånd så ska vi be för dem. Vi kan ju be även om det är långt avstånd. Men man kan också be för en sån här, lägga händerna på sån här böneduk som man då skickar. Men det är klart att det ska ju inte uppfattas som något magiskt. Det är ju en skillnad här mellan att leva i en relation till Herren, till den uppståndne Herren genom den helige ande, och få del av Guds rikets kraft enskilt eller tillsammans. Det är ju en sak, men magi är ju någonting annat. Jag vet inte om man ska tolka de här två ställena som att det är någon sorts blandning, men jag påminns om, vi var ju i Albanien i april, och Albanien där, det har ju varit det enda ateistiska landet som har funnits i i världshistorien vad jag vet, där man alltså skrev in i statskonstitutionen att detta land är ateistiskt. Här får man inte tro på någon gud utav något slag. Så det var en mycket speciell situation. Men det berättades där ifrån den tiden att det fanns kyrkor och heliga platser som då hade rivits, men som på något sätt levde kvar i folktron. Och även om kyrkor och sånt inte användes, så fanns det ett rykte om en kyrka i norra Albanien där man sa att om man kunde ta sig dit och be vid den platsen 3 gånger och vid 3 olika tillfällen, så skulle man bli helbrägda jord. Nu berättas det om en som var svårt sjuk, som inte kunde ta sig till den platsen, därför att skulle det upptäckas att det var någon där som bad, så blir ju arrestering och fängelse på den tiden. Men han hade lyckats, om han hade tagit sig dit av egen kraft eller fått hjälp ska låta vara osagt, tagit sig dit, men man skulle ta sig dit 3 gånger, och det skulle vara omöjligt. Men en andra gång kunde han komma dit, och trodde eller ej, men då hade han blivit tillbräckta jord. Så att det finns ju många sådana berättelser, för att inte tala om de här pilgrimsorterna eller vallfartsorterna. Man kan höra sådana här märkliga ting. Det är ju självklart så att man kan inte av de berättelserna, och inte heller av de här berättelserna som finns här med Petrus skugga eller Paulus kläder, göra några läror. Och det är väl ett sådant misstag som man inte ska göra som kristen, men som har gjorts många gånger. Att någonting har fantastiskt har skett, och sedan så vill man att det ska ske igen. De här berättelserna, också berättelsen med mannen i den sköna porten här som blev helt bräggdagjord, det är ju vittnesbörd och berättelser som man inte kan göra lära utav. Jag vet att jag brottades mycket för ett antal år sedan, många år sedan nu, decennier blir det ju snart, detta med att bli fylld med den helige ande och att tala i andra tungor. Och då florerade det ju då berättelser som gränsade till läror på hur det här skulle gå till. Bara att jag tyckte inte att det var tillämpbart på mig själv, och jag sökte också efter läran om att bli fylld med helig ande och tala i tungor. Och för all del, även helbrägdagörelse hörde ju till den här karismatiska vågen som gick fram på 70-talet. Och jag letade rätt i mina teologiska böcker då, det som kallas för kristen troslära eller dogmatik, och där finns ju läran om i kristologin om att Gud, eller att Jesus är sann Gud och sann människa. Det finns läror om nattvardens innehåll förstås, och dopet inte minst, och många många andra saker om änglar, om syndafallet, försoningen, rättfärdigösen. Men inte i någon av de här böckerna står det någonting om att bli fylld med helig ande eller om helbrägdagörelse. Jag tyckte det var konstigt, om det nu är så viktigt, så varför finns inte det upptaget i de här lärda böckerna? Tills jag en dag förstod, och det är det som är min poäng också med den här inledningen, att anduppfyllelse, helbrägdagörelse och sånt, det har inte med läran att göra, utan det har med livet att göra. Och det är viss skillnad. Det finns många saker som vi kan vara med om som enskilda i vårt liv och i de processer som vi går igenom. Men därmed inte sagt att man kan göra kristen lära utav det. Det är 2 olika saker. Men det görs ibland. Men det gör vi inte här, det försöker vi undvika, och det gör vi inte utav de här bibelställena heller. Sen är det också så att det är kanske kontroversiellt på så sätt att genom liberalteologin, som bröt igenom kan man säga i västerlandet i mitten och slutet på 1800-talet, så har ju den föreställningen växt fram att man inte behöver tro på det övernaturliga överhuvudtaget. Så att inom den teologiska grenen har man ju gått så långt så att man tyckte att alla de ställen som har inslaget av det övernaturliga i evangelierna till exempel, eller i apostlagärningarna, de kan vi bortse ifrån. För det vet ju vi som är upplysta och vetenskapliga att det övernaturliga inte kan existera. Man kan ju till och med säga utifrån den liberala teologin att Gud finns inte. eller tolka om Gud på ett sånt sätt så att det inte längre är frågan om en personlig relation utan det är någonting annat. Man tror på någonting som är mera liknar öde eller slump. Och det där finns i ganska många kommentarer. Och det finns i prästutbildningarna i hela västerlandet. Så det kan vara ett skäl till att de blir svåra de här ställena med tecken under. Och sen finns det ju då det andra diket, om jag säger så, där man betonar detta med tecken och under för mycket. Jag menar att man har kommit dit här, man betonar det så mycket så att det faktiskt börjar formuleras läror kring tecken och under. Som om det skulle vara någonting som hör hemma i det vardagliga kristna livet. Ofta kombinerat med, man får uttrycka det så, med någon sorts överandlighet. Alltså det här, vet, när man ser andar och änglar i allting som händer överallt. Jag tror i och för sig att andar och änglar finns praktiskt taget överallt, men att göra en stor affär utav det, då går man i diket helt enkelt, va? Man tappar verklighetsförankringen. Nej, någonstans mitt emellan tror jag vi ska befinna oss. För att det är klart att tecken under finns, inte bara därför att det står i Bibeln, utan vi har varit med om det själva också på olika sätt. Jag har berättat något inslag någon gång här också från egen erfarenhet. Sen ligger det, tycker jag, i själva definitionen av tecken och under. Ett under, det är ju någonting som avviker ifrån det normala. Så redan i definitionen förstår vi att det är något ovanligt. Om det skulle höra till det vanliga livet, då är det ju inget tecken under. Då är det ju normalt, så att säga. Så att här finns en balansgång som vi ska gå. Vi ska vara frimodiga och be till Gud om tecken under, precis som de gjorde här. För det läste vi ju i den här bönen i Apostlagärningarna 4, i vers 29. Nu, Herre, se hur de hotar oss och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Så det hör ju hemma i det kristna livet, i andens kraft, i andens liv och rörelse, så hör det hemma. Och ju mer liv och rörelse, desto fler tecken under har jag en känsla av. Och jag har själv sagt att vi skulle behöva se mera av det här. I Apostlagärningarna för övrigt så finns det 14 berättelser om tecken och under. Och jag tänker inte gå igenom dem, utan jag bara nämner att det är 14. Det betyder, men samtidigt så är det ju 28 kapitel, så att det är ju inte så där vanligt på varenda sida i Apostlagärningarna heller. Sen några saker till där när det gäller tecken och under. Det första är det, tycker jag, att som det står här i 5 kapitlet vers 11. Och för all del 13 också, det står i vers 11: stor fruktan kom över hela församlingen. Eller i vers 13: av de andra som hörde eller såg det här tecknen under, vågade ingen ansluta sig till dem. Så de här tecknen och undren skapar alltså en viss distans till människorna. Det är lite kluvet det här, minst sagt. Därför att å ena sidan så finns det en attraktionskraft i det, och å andra sidan så finns det någonting som gör att man distanserar sig emot det som är främmande. Och det är mänskligt att göra det. Den här distansen som står här i 13 versen, det står att de vågar inte ansluta sig. Samtidigt så står det i vers 14: ännu fler kom till tro på Herren. Så ni ser, det är ett både och. Det är alltså inte en fientlig distans, så att man tog avstånd ifrån de första kristna eller från tecknen undren. Men det finns en respekt som gör att det skapar distans. Och en annan sak som vi har sagt tidigare, jag tror inte att vi slår upp det igen, men det betonas ju, som ni vet, på de flesta ställena där det talas om tecken under, att dessa tecken under görs av Gud. Det är alltså inte Petrus Och det är inte Paulus, utan det är genom Petrus och det är genom Paulus. Och det där är Lukas väldigt tydlig på när han skriver apostlärningarna. Det är ju lätt gjort att om vi har stora och kraftfyllda möten i vår tid, så blir det ju den förkunnaren som kommer i fokus. Om någon skulle be för sjuka, som det kan vara, för var det ju alltid så i tältmöten och i väckelsemöten, jag vet vad länge sedan jag var med om något sånt där möte, jag vet knappt om det finns kvar längre, men i den utsträckning som det blev effekt, så att säga, eller människor blev helt bräggdagjorda, så blev det en väldig hysteri kring den här personen. Och därför så är det viktigt att ha klart för sig att det är Gud som gör det, och Gud, han kan göra det genom vilken människa som helst och i vilket sammanhang som helst. Gud är helt suverän i det avseendet. Och när det är sagt, så ska vi kanske ändå inte underskatta den mänskliga sidan av det hela, för att även om det är Gud som gör undret, så är det ju Petrus som räcker den lame mannen handen och som säger stå upp och gå. Så det finns en samverkan där. Och då vill jag bara säga någonting om bönens betydelse. För ni såg ju här, inte minst det fjärde kapitlet och vers 9 och följande, att det var ju en bön om tecken och under. Och det var bönen som gjorde att de blev fyllda med helig ande. Så bönen är viktig, och bönen är viktig inte som en prestation, utan bönen är viktig därför att i bönen kommer Gud nära, kommer anden över oss, och den heliga ande tar oss genom bönen in i den himmelska världen, tar oss till Faderns hjärta, förenar oss med Gud själv genom bönen. Så här uppstår ett flöde mellan Gud och människan, eller människorna, genom bönen. Man brukar tala, när man talar om bön och om bönens kamp inte minst, så brukar man tala om tre olika nivåer. Och eller tre olika dimensioner, hur man nu vill uttrycka det. Den ena dimensionen, det är ju vår verklighet. Här sitter vi, här sitter någon som är sjuk, här är de förhållandena, nu ska vi be, nu låter det i munnen, nu lägger vi händerna på den sjuke och så vidare. Det är ju en sak som sker här i vårt agerande. En annan dimension, det är det som kallas för Guds rike. Alltså, eller himmelriket, för att använda Matteus, det är samma sak som Guds rike. Det är det rike där Gud regerar oinskränkt. Där Guds vilja alltid sker. Där han regerar utan motstånd. Icke rättat, himmelen, där är det salighetstillståndet. Och det vi ber om, det är ju att det tillstånd som finns runt Guds tron, det som är Guds vilja och Guds salighet, den fullbordade försoningen, det fulländade livet i anden, att det ska komma till uttryck i vår värld. Att det ska synas genom tecken och under, att det ska synas andens frukt och i de här kännetecknen, de här 12 kännetecknen, skulle kanske kunna vara 20 kännetecken, men ni förstår vad jag menar, som beskrivs här i apostlagärningarna. Det ska komma till uttryck i vår egen verklighet. Det är de två dimensionerna. Och sen har vi däremellan det område som man skulle kunna kalla för den andliga världen, den osynliga världen, eller det område där själva kampen här utförs. Kampområdet. Så att när vi ber till Gud, så hör han oss alltid. När Gud ska svara, så svarar han oss alltid. Men bönerna går genom ett kampområde, genom en andlig värld, där det finns både onda och goda krafter. Vi kallar dem för änglar. Vita änglar och svarta änglar och demoner och allt möjligt. Va? Här finns alltså en osynlig värld som vi inte förstår så mycket av, men som är involverat i det som sker här på jorden. Det finns en andlig sida, det finns en osynlig sida helt enkelt, på gott och ont. Det är därför som Jesus lär oss att be: ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Och sen är det vägen från himmelen till jorden. Så Jesus själv lär oss att be på det här sättet. Precis som de bad den här bönen: sträck ut din hand och gör tecken under. Och då tilltalade de den allsmäktige guden, han som kan göra allting. Och så ber de att det ska ske här på jorden. Så det är ju inte fel, tvärtom, det är ju rätt och riktigt att be att Guds rike ska utbreda sig och att det ska bli synliggjort i den här världen. Och när det är sagt så är det ju naturligtvis också så att vi förstår att det kan inte upprättas fullkomligt ibland oss, utan det sker genom tron och det sker gradvis och det sker i relation till bön, i relation till omvändelse och så vidare. En massa komponenter som vi inte kan så att säga kontrollera själva, annat än att just bedja. Jag tror också när jag mediterade över det här att en sån som Martin Luther hade begripit det här väldigt tydligt när han säger så här. Ni känner igen uttrycket på latin: ora et labora, bed och arbeta. Och jag har alltid tänkt på det där som ungefär som om det vore 50-50. Men nu i ljuset av det jag sagt så tänker jag på detta med be och arbeta som någonting som sker så att säga samtidigt. Du måste ha med, det är två sidor av samma sak hos en kristen. Det här med de här tre dimensionerna, himlen och jorden och kampen däremellan, det sker ju samtidigt. Det är inte ett, två, tre, först ett och sen två och sen, det sker ju samtidigt när vi ber och när vi går in i bönen. På samma sätt när vi arbetar i församlingen, när vi vill utbreda Guds rike och predika, så måste det gå hand i hand med bönen och med den goda kampen. Det hänger ihop. Ora et labora. Alltså bed och arbeta, det sker samtidigt. Det är Gud som handlar, men det är Petrus som räcker ut handen. Det är vi som ber, men det är Gud som svarar på bön. I vers 14 så ser vi egentligen samma fenomen. Det står så här. Nu har jag folkbibeln. Och i folkbibeln vers 14 så står det att ännu fler kom till tro på Herren. Och i den grekiska texten så står det att ännu fler lades till Herren. Alltså en sorts en passiv form som har Herren som subjekt. Det vill säga det är Herren som tar folk och lägger dem till sig. Så det är samma fenomen när människor kommer till tro. Det är Herren som vinner människorna till sig, inte apostlarna eller andra kristna. Och det är precis samma tankar alltså som när vi talar om tecknen och undren. I 1917 års översättning och Bo Hjerts översättning så står det att de kom till tro och fördes till Herren. Så att det Herren är både den som handlar och den som är målet så att säga för handlingen. Vi ska titta i Apostlärningarna 11 också. Apostlärningarna 11 vers 24. Där ser ni det också väldigt tydligt. Barnabas var en god man, uppfylld av den helige ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren. Så därmed så tror jag att vi får lämna det här avsnittet, tredje summariet som lägger betoning på tecken och under. Och vi kommer komma tillbaka lite då och då till tecken och under, misstänker jag, eftersom det finns på som sagt 14 ställen här framöver. Då kommer vi till ett långt avsnitt här nu. Vers 17 och kapitlet ut helt enkelt. Och det kan man kan säga som så om resten av kapitel 5 här nu, att nu handlar det om en ny konfrontation med stora rådet. Och i folkbibeln så står en överskrift, apostlarna inför stora rådet. Vi kommer inte att behöva ägna så här jättemycket tid åt varje vers här, utan det här är ju en enda berättelse. Man kan dela in den i några olika underavdelningar. Det första avsnittet, det är fyra avsnitt som jag tänker mig. Det första är från vers 17 till och med 21a. När jag säger A så är det första halvan. Säger jag 21b så är det andra halvan av samma vers. Så 17 till 21a, det handlar om hur myndigheterna griper in och hur de arresterar apostlarna. Och sen i 21b till och med 26 så arresteras de igen. För det som hände nämligen i slutet på den första delen, vi ska strax komma tillbaka dit, det är att de blev befriade ur fängelset utav en ängel. Och genast så begav sig till tempelplatsen och predikade, så att de stora rådet fick skicka ut folk som fick gripa dem en andra gång. Och då arresteras de på nytt. Och sen i vers 27 till och med 32 så berättar Lukas om själva förhöret. Och i vers 33 till och med 42, kapitlet ut alltså, så berättar han om vad som hände, om resultatet. Alltså han redogör för stora rådets reaktion när apostlarna ännu en gång i vers 32 vägrar att lyda stora rådets förbud att predika Jesu namn. Ja, vi tar den första biten där då, vers 17. Översteprästen och alla hans anhängare, det vill säga saddukeernas parti, uppfylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i fängelse. Men en Herrens ängel öppnade på natten fängelsets portar och förde ut dem och sa: gå och ställ er i templet och förkunna för allt folket allt som hör till detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och undervisade. Här finns det lite olika i olika översättningar i slutet på vers 17. Det står att översteprästen och saddukeernas parti fylldes av avund. I andra översättningar så står det trosnit. Och det är ju inte riktigt samma sak. Jo, faktiskt på grekiska är det det. Trosnit, alltså nitälskan. Då har man en sån iver. Så att i begreppet ligger också att man är avundsjuk på andra som gör på annat sätt. Så det kan nog översättas på båda sätten. Men eftersom vi uppfattar nyanserna i svenska språket mellan trosnit och avund, så säger jag det. Vad som var mest avgörande här ska vi kanske låta vara osagt då, va? Men de var väl avundsjuka på den enorma framgång och popularitet som den kristna församlingen hade. Sen att de uppträder då i form av trosnit, det vill säga att de saddukeerna, översteprästen, de skulle nu vara ännu mer nitälskande än de första kristna. De tar upp tävlingen här, och att det är därför de gör det här, för de är så måna om att den judiska tron ska bevaras ren. Båda de där sidorna ligger i det här ordet. Så man arresterar dem. Man griper apostlarna. Och där det står att man grep apostlarna, hur ska vi förstå det? Ja, här är det inte längre frågan om Petrus, Jakob och Johannes. För apostlarna var ju 12 stycken. Man grep allihopa den här gången. Första gången så grep man Petrus, Jakob och Johannes. Och de fick förbudet och de släpptes. Här tar man i lite mera. Här griper man alla 12 apostlarna. Så det är något stort som sker här, får man ju säga. Ett stort ingripande. Och så en sak som jag tycker är härligt här. Det är ju naturligtvis ett under i sig att det kommer en Herrens ängel. Som i och för sig skulle kunna uppfattas som en människa. Alltså en Herrens ängel behöver inte vara någon sorts transparent andligt väsen som kommer svävande genom dörrarna här. Skulle mycket väl kunna vara en ängel, kan vara manifesterad i en människa. Jag har faktiskt själv varit med vid det vid flera tillfällen, att jag har mött änglar genom människor. Det är märkligt att vi, när vi talar om onda andar, då är vi så väl medvetna om att en ond ande verkar i och genom människor. Men vi borde vara lika medvetna om att när det gäller goda andar, att de också verkar i och genom människor. Som sagt, jag är ganska övertygad om att Herren har talat till mig åtminstone 5 tillfällen som jag vet, där det som en människa har sagt har människan i fråga själv inte varit medveten om, men det har slagit in i mitt liv och förändrat min livssituation vid ett tillfälle, konkreta situationer vid andra tillfällen, och personen i fråga har inte varit medveten om det, och jag har varit hur medveten om det som helst, att det är Gud som talar. Så att änglar kan uppträda genom människor också. Därför så är det inte någon floskel så där i största allmänhet när vi säger att vi inte bara ska vara lyhörda för Gud, utan vi ska vara lyhörda för varandra också. För Gud verkar ju genom andra kristna människor, kan manifestera sig så att säga genom andra människor. Hur vi ska förstå det här i vers 19 spelar mindre roll, men jag inbillar mig att de flesta bibelläsarna får liksom en bild för sitt inre, att det är någon sorts transparent väsen som sagt som kommer på något sätt, hur det nu tar sig fram. Men här kan mycket väl ha varit en människa, och ändå så stämmer det att det är en Herrens ängel. I alla fall så säger denna Herrens ängel till dem i vers 20: gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv. Är inte det underbart? Vad är det de ska predika? De ska förmedla, rättare sagt, liv. Gå och berätta för folket om detta liv. Här är inte frågan om att förmedla några åsikter eller försöka få människor att tänka på ett annat sätt eller anamma någon ny religion eller livsfilosofi. Här är frågan om ett liv, helt enkelt. Och det är väl det som de som ännu inte har kommit till tro har sett i den första kristna församlingen. De har ju sett ett liv, ett andefyllt liv som kännetecknas av tecken och under, som kännetecknas av att ingen led nöd i egendomsgemenskapen som vi talade om, och så vidare. Endräktig bön. Så de utomstående har sett ett liv. Och ängeln säger till apostlarna att de ska berätta om det här livet för andra människor. Jag vet inte vad de kan ha berättat. Det var säkert så att de berättade själva kerygmat, alltså att Gud har blivit människa och att han har dött för oss, och ni vet, alltihopa, döden, uppståndelsen. Men så står det ju inte riktigt här. Utan här står att de ska berätta för dem om vad det är att vara en kristen och leva som en kristen. Jag lade märke till det, för jag tänkte att om vi ska se på oss själva på samma sätt, hur skulle det låta om du eller om vi berättade för dem som ännu inte har kommit till tro, om vi berättade för dem vad det kristna livet är för något? Vad skulle vi berätta då? Det låter ju inte så här väldigt övertygande om vi säger att ja, det betyder att vi ska gå i kyrkan. Det är inte många som skulle lyssna på det. Ja, men vad betyder det då? Ja, man ska läsa Bibeln och be. Det är kanske inte heller så mycket. Det är en sak att säga det, men en annan sak om det syns. Ja, det tål att tänkas på. Vad skulle vi berätta om vi berättar om det liv som vi lever? Skiljer det sig från andra människor? Eller är vi likadana som alla andra människor, så att det inte syns någon skillnad? Ja, vi kan lämna det därhän, va, till vidare meditation i avskildhet. Men så långt är ju uppenbart, så här långt i apostlagärningarna, att de första kristnas liv var ju markant. De träffades varje dag i hemmen och prisade Gud och bröt brödet och i templet och berättade för människorna om det kristna livet. Så ängeln har släppt ut dem i fängelset och säger: fortsätt nu bara och sprid det här livet. Ja, nu går vi vidare då och så läser vi vers 21-26. Då är det nämligen så här i vers 21, vers B. Då överste prästen och hans anhängare kom dit, för de var ju kallade för att de skulle förhöra apostlarna, kallade de samman stora rådet, Israels folks hela äldsteråd, och skickade bud till fängelset att apostlarna skulle hämtas. Men när tjänarna kom fann de inte i fängelset, och de vände tillbaka och rapporterade. Så när stora rådet samlades på morgonen och de skulle låta hämta apostlarna, så fanns de inte i fängelset. Ja, hur kul var det att komma tillbaka till stora rådet och berätta att de har nog försvunnit ifrån fängelset, de är inte där. Och de här verserna 21-26, det är en levande berättat, särskilt om man läser Hjärts översättning, som jag inte har här nu, så är det lysande språk, alltså riktigt roligt att läsa. Vi kan läsa det som det står här i folkbibeln. Då kom de tillbaka och rapporterade, vers 23. Vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid portarna, men då vi öppnade fann vi ingen där inne. När ledaren för tempelvakten tillsammans med översteprästerna fick höra det, blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Men då kom någon och sa till dem: männen som ni satte i fängelse är i templet och står där och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick då tillsammans med tjänarna och förde bort dem utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket. Och man kan ju tänka sig den där förvirringen som måste ha uppstått när de skulle hämta apostlarna. Och har du tillgång till Gerts översättning, så läs gärna hela den här berättelsen i hans översättning. Han är ju mästerlig på att skriva det svenska språket på ett levande sätt. Här står också i vers 26 då att de inte brukade våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket. Så här är det fortfarande så att folket står så att säga på församlingens sida. Församlingen hyste stor gunst alltså hos folket, och det var de här religiösa ledarna väldigt medvetna om, så de fick gå försiktigt. Nu tror jag inte att det var så svårt att få med sig apostlarna, för de var ju lydiga, om jag säger så. Sen att de inte lydde förbudet är en annan sak som vi ska återkomma till, men annars så var det nog inte några problem att få med sig dem, så de gick nog snällt med. Jag säger det där att folket här står på församlingens sida, därför att det kommer nämligen att ändra sig när vi kommer till 6:e kapitlet. Men där är vi ju inte ännu, men då ska vi se hur det ändrar sig. Det ändrade sig ju för Jesus också. Han hade ju folkmassorna med sig, så att säga, men ni vet, den sista veckan där så svängde opinionen, som vi säger. Då svängde den så alla ropade korsfäst. Någonting hände, blev folkskara. Och det gör det här också så småningom. Och det kan det göra i våra dagar också, så att man ska vara glad och tacksam för så länge det folk är goda och glada, men man ska nog inte bygga sin tro på det, inte, för det kan svänga. Då har vi nästa avsnitt, vers 27-32, alltså själva förhöret. När de nu fördes bort ställdes de inför stora rådet, och överste prästen förhörde dem och sa: förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna: man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till detta, vi och den helige ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom. Så de ställs inför stora rådet och översteprästen börjar ganska formellt. Förbjöd vi er inte strängt att undervisa det namnet. Lägg märke till att han vill inte ta namnet Jesus i sin mun ens. I det namnet, säger han bara. Så han markerar en tydlig distans till Petrus och till apostlarna. Och han påminner dem om det där förbudet som de fick, som vi läste om i 4:e kapitlet. Och nu har de alltså brutit det här förbudet. Alltså finns det laglig grund att ställa dem inför stora rådet igen. Det finns ett par saker där i den 28:e versen vidare. Det står, nu har ni fyllt hela Jerusalem med er lära. Det tror jag att Lukas har skrivit avsiktligt. Därför att när Jesus på himmelsfärdsdagen där ger uppdraget till apostlarna, så säger han till dem att de ska bära vittne om honom och predika evangelium först i Jerusalem, sedan i Samarien, eller Judeen och sedan Samarien, Galileen och så hela världen. Så här har man kommit till en sorts slutpunkt i framställningen, om man tänker Lukas 1, 2, 3, 4, 5. Och nu är vi här då, va? En sorts slutpunkt. Nu har ni uppfyllt hela Jerusalem med er lära. Första etappen, så att säga, avklarad. Och vi vet ju det att vid den här tiden så kanske det är uppemot 10 000 människor som har kommit till kristen tro. Och alla talar om det. Och ni kan ju tänka er det, hur det sjuder med liv i den första kristna församlingen. Alla pratar om det. Hela Jerusalem är uppfyllt med er lära. Lägg också märke till att att översteprästerna säger inte med det kristna livet. Han säger uppfyllt i hela Jerusalem med läran. Han hade inte någon förståelse för det här andliga livet, utan han hade mera förståelse för läran. Det kan man ju se hur långt de står ifrån varandra. De som är fyllda med Guds ande och de som är så upptagna med läran så att det enda de kan tänka. Självklart är det inte så att det kanske har låtit så, för jag har sagt det två gånger här nu, att man skiljer på liv och lära. Men när det är sagt så vill jag påminna om hela Jakobsbrevet, hur vi har talat om att liv och lära hör samman, för det är ju två sidor av samma sak. Men problemet är ju när det glider isär. Och vi västerlänningar, vi tänker ofta på liv och lära som två helt olika saker. Men egentligen så är det ju två sidor av samma sak. Att höra ordet och att göra ordet, som vi gick igenom i Jakobsbrevet. Så vill jag bara förtydliga det, så att ni ser att det, visst, det är två olika saker, men det hör också ihop. Här står också, nu vill ni att hans blod ska komma över oss. Jag vet inte var han fick det ifrån, men det är klart han tänkte ju här, överste prästen, på hans blod ska komma över oss. Alltså han tänkte på att nu skulle det vara någon hämndakt. Nu vill ni hämnas på oss. Och så ska det ju förstås, som det står här, va? Men samtidigt så tycker jag att, ja visst, måtte Jesu Kristi blod komma inte bara över dem, utan över alla människor. För vi har ju en annan tilltro till Jesu Kristi blod. Det är ju försoningsblodet. Det är det blod som är inseglet på det nya förbundet, som är bekräftelsen på att Gud har gett sitt liv för oss. Men så uppfattade ju naturligtvis inte överste prästen det hela. Men han säger så. Nu har ni uppfyllt hela Jerusalem med er lära, och nu vill ni att den mannens blod ska komma över oss. Ja, och så svarar ju då Simon Petrus med att säga att man måste lyda Gud mer än människor. Och de orden måste vi säga någonting om. Därför att de är ju principiellt formulerade. Det här är ju inte bara vid det här tillfället. Det här är ju principiellt formulerat. Det måste ju gälla för oss också. Så här finns alltså en spänning mellan å ena sidan att vi som snälla och lydiga kristna ska vara be för överheten. Å andra sidan så ska vi lyda Gud mer än överheten. Så vi måste säga någonting om det. Och det första då som jag ska säga, för det här kommer nämligen vara en springande punkt när vi kommer in i kapitel 6 och 7. För Stefanus blev anklagad för uppror emot templet och emot lagen. Och då är det ju som så att när vi går tillbaka till huvudpersonen, ursprunget här, alltså till Jesus, så är det ju uppenbart att Jesus är kritiskt lojal till överheten. Han är ju underordnad. Han skickar ner Petrus till Galileiska sjön för att han ska få upp en fisk som då kan ta det där silvermyntet och betala skatten. Så Jesus var lojal på det sättet. Men vi vet också att han var kritisk. Inte bara emot templet utan också emot Toran, får man väl säga, som han ju tolkade om på sitt eget sätt. I alla fall om man ser det ur ett judiskt perspektiv. Och dessutom var det väl det som Jesus blev anklagad för också. Att han hade hädat emot templet. Han hade talat om att han skulle bryta ner templet på 3 dagar. Åtminstone hade de uppfattat det på det sättet, som att han ville förstöra tempelgudstjänsten. Så det finns alltså en sorts samhällskritik också i den kristna tron. Vi ska titta i Apostlagärningarna 23. Där har vi, tycker jag, ganska väl beskrivet grundhållningen, den kristna grundhållningen när det gäller hur man ska uppföra sig mot överheten. Paulus ställs då inför stora rådet. Och han förklarar sig i vers 1: jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till dag. Då befallde översteprästen Ananias de som stod bredvid att de skulle slå Paulus på munnen. Men Paulus sa till honom: Gud ska slå dig, du vitkalkade vägg. Här sitter du för att döma mig efter lagen, och så befaller du i strid mot lagen att de ska slå mig. De som stod bredvid sa: förelämpar du Guds överste präst? Och Paulus, han backar på en gång. Han säger: jag visste inte, bröder, att han var överste präst. Det står ju skrivet: en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Så att det finns alltså en väldig respekt och en god vilja att verkligen vara underordnad överheten. Principiellt då och nu. Och det går ju tillbaka på att den judiska överheten, eller den judiska tron i Gamla testamentet, men vågar jag nog säga även i den hedniska miljön i allmänhet, så betraktar man ju överheten som tillsatt utav Gud. Det är ju Gud som har skapat allting, och det är Gud som har inrättat ordningarna. Det är Gud som har gett Toran, han har gett lagen, som ju är den politiska lagen samtidigt som den religiös lag. Så det var nog en gemensam förståelse att överheten är tillsatt utav Gud. Ni kan titta här, jag har skrivit upp ett par bibelställen från Gamla testamentet. Vi kan se Jesaja 45. Har jag inte skrivit någon vers, så att vi ska se här om vi hittar. Jaha, det tror jag nästan vi hoppar över på en gång, ser jag, för det har bara skrivit hela kapitlet och det kan vi ju inte läsa. Och vilken vers det åsyftas här vågar jag inte säga. Om vi tar Jeremia istället. Jeremia kommer ju efter Jesaja, 21 vers 7. Ja, det är mera därefter, säger Herren. Det var en väldigt lång vers, hörrni. Därefter säger Herren, ska jag överlämna sitt kia, juda kungas tjänare och folket som är kvar, deras fienders hand och deras mäns hand. Han ska slå dem med svärd. Alltså ni ser samma, ni ser tron där, alltså att Herren ska överlämna sitt kia till dem som har svärdet, och de som har svärdet ska slå sitt kia. Så att själva systemet finns där. Jag har skrivit också Daniel 2. Det kommer ju efter, kommer ju Hesekiel och så kommer Daniel 2. Vi ser vad vi har där. Ja just det, men det är ett bra ställe. Daniel 2:21. Där sägs om Gud: han låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar och han tillsätter kungar. Så tydligare än så kan det väl inte sägas. Eller om du tar när Jesus står inför Pontius Pilatus. Och så säger Pontius Pilatus: jag har makt att ge dig fri. Då säger Jesus: du har alls ingen makt över mig om den inte har blivit dig given ifrån ovan. Så det är också samma grundförståelse, att överheten är tillsatt av Gud. Och då menar vi inte just de personerna som inom de här posterna, så mycket som vi menar de positionerna. Det är positionerna som överheten har, som är tillsatta utav Gud. Sen är det ju viktigt vilka personer som sitter där. Paulus säger i Romarbrevet, vi kan ta två Paulus ställen också, Romarbrevet 13 vers 1: varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt och drar en dom över sig, och så vidare. Och första Timoteusbrevet, där talar han också om överheten. Jag läser ifrån kapitel 1 vers 1. Ja. Det ser jag ju på en gång att det är ju inte det. Det är det andra Timoteus då möjligtvis. Det ska finnas här, den där versen ni vet, att man ska be för överheten. Jag har tydligen skrivit fel här. Det ska inte vara 1:2, det ska vara 2:1, tvärtom alltså. Alltså första Timoteus 2:1. Där skriver Paulus: först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt, och så vidare. Vi praktiserar väl det, förmodligen allihop här. Vi ber för överheten. Men här finns alltså ett skäl också till att varför vi ska be för överheten. Det står: för att vi ska kunna leva ett lugnt och stilla liv. Alltså vi ber ju inte i första hand att överheten ska använda svärdet, så att säga, domsmakten på alla orättfärdiga eller på oss och så, utan det vi ber om, det är att överheten ska beskydda oss. Och var det några som hade anledning att be om överhetens beskydd och om att få leva i lugn och ro, så var det de första kristna. Så de bad helt enkelt om att överheten skulle vara Guds fridsredskap för dem. Och det vet ni också att, och det gäller ju i kyrkans ordningar också, i församlingens ordningar, att det finns en sorts hierarki där vi beskyddar varandra, där prästerna ska vara beskyddare för församlingarna, men kyrkoherden är det ytterst. Och biskopen ska ju vara min beskyddare. Den dag som jag får biskopen emot mig, så ligger man risigt till. Så den här skyddsordningen, och vidare till ärkebiskopen och till hela den allmänliga tron förstås, va? Den är viktig att den upprätthålls, men det är inte självklart att den upprätthålls. Vore det självklart så behöver vi ju inte be om det. Nej, det är inte alls självklart, särskilt inte i orostider. Och därför är det viktigt att de kristna ber för överheten, och naturligtvis också lever ödmjukt inför överheten. Nu går vi till första Korintherbrevet 2. Därför det som vi ska läsa nu i en eller ett par versar, vi ska påstå följande. Det finns en gräns för överhetens bruk och missbruk. För överheten har visserligen en position som är utav Gud, men den kan ju inte bara bruka utan också missbruka sin position. Om du läser här i första Korinther 2:8, så säger Paulus att denna världens härskare inte har inblick i Guds vishet. Och så säger han att om de hade haft det, hade de inte korsfäst Jesus Kristus. Så att här kan man alltså tänka sig att överheten har en gräns för sitt, för sin kallelse, för sitt utövande, maktutövande. Och det är väl det man ska förstå när vi går tillbaka nu och avslutar här i Apostlagärningarna 5:29, när Petrus säger man måste lyda Gud mer än människor. Han sa ju det redan första gången som de stod inför domstolen där i fjärde kapitlet, och det blev förbjudet att predika i Jesu namn. Så säger Petrus till stora rådet: ja, men menar ni att jag ska gå emot Gud? Vi berättar ju bara vad vi har sett och hört. Hur kan ni ålägga oss att ljuga om det vi har sett och hört om Jesus Kristus? Ni kan väl inte begära att vi ska lyda er, så överhet ni nu är, mer än vad vi ska lyda Gud? Han överklagar alltså det här förbudet. Och det är så vi ska förstå det här också. Man måste i vissa lägen lyda Gud mer än människor. Och en sån situation kan ju naturligtvis inträffa igen. Ja, kan, det är ju uppenbart. Det finns ju i vart och varannat land. Inte minst i många islamistiska länder som är islamistiskt fundamentalistiskt styrda. Där ju kristna blir martyrer på löpande band i våra dagar. Därför att de vittnar om Jesus. Så det finns en gräns för vad man kan lyda. Vi måste följa det som Gud har uppenbarat för oss och övertygat oss om, och kan inte göra annat. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du vill uppenbara Jesus Kristus för oss, vem han är och vad du har gjort för oss. Herre, vi har haft en sån glädje över att upptäcka vem du är. Låt inte den glädjen tas ifrån oss. Hjälp oss att vara fyllda med den glädjen och att vara frimodiga i den glädjen. Hjälp oss att vi aldrig förnekar ditt evangelium, utan att vi under livets alla omständigheter håller fast vid det som du har gjort för oss. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Apostlagärningarna. Detta har varit del 19. Härefter kommer sändningar från Radio MF och deras söndagsgudstjänst. Det här har varit en sändning från Värnamo församlings närradio, och producent och tekniker för programmet har varit jag, David Lund. Till sist vill jag önska dig en skön och en välsignad vecka.